Det här är P1, Sveriges Radio. Skarpa svingar och hårda slag. Var går gränsen för elakheter i opinionsjournalistiken?
Man ska kunna vara tuff, hård, driva opinion så här. Men det finns en gräns och här går den.
Blev journalistiken tungan på vågen? Vi gör mediernas eftervalsanalys.
Jag tror inte att Kalla fakta är dumma. Det är en tillräckligt stor anledning för att rösta på några in till parlament.
Intervju med danska journaliststjärnan Mats Brygger om hans dokumentär Den svarta svanen som sänds i Sverige nu i helgen.
Det är en ganska extrem publicering.
Det är mycket extremt.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Det fria ordet ska ju som bekant vara just fritt. Medier ska kunna veva, ändå ganska rätt vilt. I synnerhet i opinionsjournalistiken och allra särskilt om man vevar mot aktörer i offentlighetens ljus. Men även där finns gränser. Och för mediernas etiknämnd går den gränsen vid att kalla någon för tjej Hitler om man skriver om antisemitism. Något som SvD gjorde i en ledartext i en tid då anmälningarna rasade in till medieombudsmannen Kaspar Opitz.
Vi har fått väldigt många anmälningar i det ämnet och det här var en av dem. Vad ska man säga, den svenska efterdebatten av kriget mellan Hamas och Israel som ju blev en väldigt infekterad och är en väldigt infekterad debatt i Sverige.
Ledaren hade rubriken Tjej Hitlers har en särskild plats i helvetet. Och ingressen som senare ändrades lyd först. För Stina Walter, Greta Thunberg och andra tjej Hitlers spelar ingen roll att Hamas kidnappar, våldtar och mördar kvinnor. Så länge kvinnorna också är judinnor. Stina Walter, som i krigets inledande skede skrev flitigt i sina sociala medier om Israels attacker mot Gaza. Ja, hon anmälde ledartexten till medieombudsmannen.
Anmälaren i det här fallet måste ju tåla hård och tuff kritik. För hon har ju själv varit ute och torgfört, ja, minst sagt offensiva åsikter. Så det är inte... Det handlar inte om att man ska behandla henne med silkesvanta på något sätt. Men det finns en gräns också.
Så gränsen går vid Hitler helt enkelt?
Gränsen går vid... Det är väldigt svårt att säga var gränserna går. Alltså, det här handlar ju... Kontexten här är ju antisemitism. Och så blir någon kallad för tjej Hitler. Och att personen inte bryr sig när människor våldtas och mördas. De två sakerna tillsammans, det är ett otroligt offensivt språk och påhopp på en person.
Ja, mediernas etiknämnd valde alltså att klandra Svenska Dagbladet för ledartexten. Men att komma med pekpinnar i opinionsjournalistiken är inte helt okomplicerat. För den ska ju ha större svängrum för sylvass kritik och tillspetsade formuleringar än den vanliga nyhetsjournalistiken.
Det här handlar inte om att stoppa någon fri åsiktsbildning eller att hindra någon ledarskribent från att tycka vad han eller hon vill. Det är de ju såklart fria att göra, utan det handlar om att skydda enskilda från oförsvarlig publicitetsskada. Och i det här fallet så är väl... jag tycker att seriösa och trovärdiga medier har ett ansvar för att hålla någon slags gräns ändå. Man ska kunna vara tuff, hård, driva opinion och så här. Men det finns en gräns och här går den.
Ja, vi tar givetvis till oss beslutet och medieombudsmannens argumentation för de framtida publiceringar vi ska göra.
Tove Livendal är Svenska Dagbladets politiska chefredaktör.
Så det var lite väl hårt att kalla någon direkt för tjej Hitler?
Nej, alltså... Det som nämns i den här klandrade texten, det är ju då ett begrepp som krönikören har lånat från en annan krönika. Och de flesta borde, tror jag, liksom medieombudsmannen också själv gör sin bedömning, inse att det inte är ett likställande mellan personerna som nämns i den här texten och Adolf Hitler. Det är liksom på samma sätt som man i populärkulturen använt begrepp som tvättstug i Hitler eller supnazi. Och det var heller inte epitetet i sig som klandrades, utan epitetet i kombination med en formulering som blev för hård.
Ja, är det rimligt att mediernas etiknämnd och medieombudsmannen är inne och tassar på opinionsjournalistiken på det här sättet?
Vi påpekar i våra yttranden att just yttrande- och tryckfriheten är basen för en liberal demokrati, och att en sån måste kunna rymma även opinionsyttringar och ledarinlägg som av olika personer kan anses vara osmakliga eller upprörande. Men samtidigt så följer vi det pressetiska systemet där, så att vi tror att det är viktigt. Så att det här är ett system som vi i grunden tycker är viktigt och respekterar.
Tillbaka till Kaspar Opitz, medieombudsmannen, igen.
Svenska Dagbladet menar ju att det här uttrycket tjej Hitler, det är en blinkning och ett tillspetsat språk, och det är ett uttryck myntat av komikern Simon Gärdenfors.
Nej, men det framgick ju inte att det var en komiker, alltså att det var en blinkning, utan det handlar ju om antisemitism. Och då är det svårt att säga att ordet Hitler är en blinkning i det sammanhanget. För läsarna står det inte tydligt att det här är någon slags skoj eller någon komiker, utan här var ju kontexten antisemitism. Och då, vi vet ju alla var liksom Hitler stod i den frågan, och då blir det extra allvarligt, tycker jag då.
Men det här är faktiskt inte första gången som medieombudsmannen klandrar opinionsjournalistik.
Ja, men vi har alla fall där personer som är offentliga personer som ska tåla tuff kritik också har fått väldigt tuffa tillmälen. Psykopat, megaloman, mytoman och så vidare. Det finns ett gäng sådana, och där har jag och även mina företrädare tyckt att ja, men det går en gräns för när man smädar någon.
Debattklimatet i Sverige har ju stegvis hårdnat i takt med att medier kanske i större grad präglas av språkbruk från sociala medier och tongångar som finns där. Har mediernas etiknämnd och MO inte hängt med i den förskjutningen?
Jo, nej, det tror jag inte, och det ska vi nog inte göra heller, tror jag. Jag tror att det har skett en brutalisering av samtalet, men det finns ju en bortre gräns också, och jag tror att det är viktigt att seriösa trovärdiga medier håller den gränsen.
Sist här hörde vi medieombudsmannen Kaspar Opitz. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Det är bråda dagar för TV4s granskande program Kalla fakta. För det är inte bara Sverigedemokraterna som anmäler dem till granskningsnämnden. Nu anmäler också Exportkreditnämnden redaktionen, men för ett helt annat program än det om SDs trollkonton, nämligen det om dödsgruvorna i Kongo. I programmet anklagas myndigheten för att stötta gruvor vars ägare använder barnarbetare. Men Exportkreditnämnden anser att det är en osaklig och osann bild och anmäler nu TV4. Den amerikanska journalisten Evan Gershkovich kommer ställas inför rätta i den ryska staden Ekaterinburg. Det meddelar ryska myndigheter. Gershkovich, som arbetar för Wall Street Journal, greps i mars 2023 under en reportageresa och har sedan dess hållits fängslad i Ryssland. Han anklagas för spioneri och att ha arbetat för CIA, något som både Vita huset och hans redaktion avfärdat. Gershkovich är den första amerikanska journalisten som gripits i Ryssland för spionerianklagelser sedan kalla kriget. Och så noterar vi att den handelsbanksägda medieplattformen EFN, Ekonomikanalen, fortsätter sin värvningsturné. Senaste tillskottet till redaktionen är SVTs mångåriga profilerade programledare Anna Hedenmo. Under våren har kanalen värvat hejvilt i Mediesverige. Och Anna Hedenmo blir nu kollega med bland annat Niklas Ekdahl, Gabriel Mellqvist och Fredrik Strage.
Journalistik kan ha stor påverkan på valrörelser. Klassiken är ju Uppdrag gransknings så kallade valstugereportage, som sägs ha varit en av orsakerna till Moderaternas valnederlag 2002. Och årets EU-valrörelse har ju präglats mycket av en stor granskning som vi här på medierna tagit upp flera gånger tidigare. Kalla faktas undercover i Trollfabriken. Det är en granskning som fortfarande, flera veckor senare, resulterar i nyheter för landets redaktioner. Nu senast att regeringen faktiskt informerats om att Myndigheten för psykologiskt försvar avsåg att kräva av TV4 att ta bort klipp där deras företrädare förekommer, trots att regeringskansliet tidigare förnekat det. Ja, ni hör ju. Det är en medial gåva som fortsätter att ge och ge. Och vi ska också återbesöka det här Kalla fakta-grevet nu. Göra vår egen variant på en eftervalsanalys, om du så vill. För vilka slutsatser kan vi dra så här veckan efter EU-valet när dammet lagt sig? Fick journalistiken någon avgörande betydelse för valresultatet?
Och nu är det spännande. Vilket parti kommer att ta andra platsen? Det har ju stått i opinionsmätningarna mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna blev inte andra största parti, som flera opinionsundersökningar pekat på. Nej, de blev inte ens tredje störst.
Och då är frågan vilket parti som blir tredje störst.
Där brädades de helt oväntat av Miljöpartiet.
Miljöpartiet? Inte Sverigedemokraterna alltså, utan Miljöpartiet. Ja, stor glädje på valvakan.
Påverkade Kalla faktas reportage Undercover i Trollfabriken att resultatet blev så här?
Kanske inte Kalla fakta-granskning i sig, men hur Sverigedemokraterna valde att hantera det. Det tror jag definitivt har påverkat att man minskade andelen av sina väljare som tyckte att det var värt liksom att engagera sig i valet till viss del.
Vi har sökt Sverigedemokraterna i flera veckor för att prata om det här reportaget. Om varför de har reagerat så starkt emot det och i vilken utsträckning de använt granskningen som en hävstång för att mobilisera väljare. De avböjde då och de avböjer också den här veckan. Men Paula Bjäller Eriksson, som idag bland annat är opinionsbildare och som fortfarande ideologiskt betraktar sig som sverigedemokrat, var i alla fall villig att ge sin syn på saken. Hon är före detta partistyrelseledamot och före detta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon jobbade heltid för partiet mellan 2011 och 2020. Hon förstår frustrationen Sverigedemokraterna känner över att vara hårt ansatta av medier.
Jag känner ju igen känslan, även om jag aldrig skulle ha klättrat i sådana ord som tar sig uttryck. Jag menar, att ha varit sverigedemokrat under 2010-talet eller ännu tidigare, man har fått utstå ganska mycket skit, rent ut sagt. Det har inte varit lätt att nå ut. Det har definitivt inte varit möjligt ens att nå ut utan att bli kallad för diverse saker, få meningar och ord förvrängda. Det drabbar alla partier till viss del. Alla politiker känner säkert igen sig. Men jag tror också att det inte är helt obefogat. Många sverigedemokrater känner att det har varit kanske extra mycket gentemot dem.
Under de första åren av SDs tid i riksdagen, eller kanske framförallt innan SD kom in i riksdagen, så kunde man se att partiet faktiskt behandlades annorlunda än andra partier av medierna.
Jonathan Lundberg är frilansjournalist och fokuserar mycket på internet och propaganda.
Det kan man inte minst se i Björn Häges bok Problempartiet. Han har studerat riksdagsvalen 2006-2010. Men därefter har det ju snarare blivit det motsatta. Alltså att SD har fått väldigt mycket uppmärksamhet, vilket sannolikt har gagnat partiet. Men man har fortsatt odla bilden av att man blir orättvist behandlade av medierna. Och då går det från att vara en relevant mediekritik till att spä på en allmän misstro mot medierna, där medierna blir en sorts politisk fiende på lös grund.
Okej, vi kanske snabbt bara ska påminna om vad grejen faktiskt var med Kalla faktas avslöjande. Jonathan Lundberg får sammanfatta.
Att Sverigedemokraterna under många års tid systematiskt har bedrivit påverkan under falsk flagg, vilket de under lika lång tid förnekat när journalister faktiskt har kunnat peka på att de sannolikt har gjort just detta. Nu kunde man faktiskt slå fast att de har ljugit om detta, att det här har varit en strategi som man har premierat, finansierat officiellt från partiets sida.
Det här blev ju en nyhet som alla hängde på och ville följa upp.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen.
Det händer ganska sällan nu för tiden. Man säger ibland lite slängigt att drevet är dött. att alla medier ägnar sig åt sina egna grejer, att det är ganska sällan man hänger på andras avslöjanden. Men det här var ett sånt avslöjande som faktiskt fick alla andra att gå igång och ställa frågor och försöka utkräva ansvar från Sverigedemokraterna. Det som samtidigt hände var ju en kraftfull motattack från Sverigedemokraterna och Sverigevännerna, så att säga.
Sverigevänner, det pågår just nu, veckorna före det här viktiga EU-valet, en gigantisk inhemsk påverkansoperation.
Sverigedemokraterna valde ju som bekant att inte göra en pudel efter Kalla faktas avslöjande. Nej, de valde en mer offensiv strategi.
Vi skäms inte.
I en av Sverigedemokraternas kampanjfilmer i slutet av valrörelsen blandas klipp på socialdemokratiska politiker, Greta Thunberg och Palestina-aktivister, med klipp på Kalla faktas reporter Daniel Andersson, han som vallraffat SDs kommunikationsavdelning. Klippet har fått titeln "De röstar, röstar ni". Och dagen innan valet, på lördagen, skickades ett mass-sms ut där det stod: "Låt inte TV4s påverkansoperation vinna EU-valet. Rösta på Sverigedemokraterna imorgon."
Jag tror inte att Kalla fakta är dumma. Det är en tillräckligt stor anledning för att rösta på några interparlament som man ogillar. Utan man behöver få förklarat för sig varför Sverigedemokraterna behöver sitta i Europaparlamentet. Till exempel för att stoppa dumma plastkorkar som alla hatar.
Hur tror du att granskningen har påverkat valutgången nu i söndags?
Jag tycker det är oerhört svårt att säga.
Fredrik Malmberg är ansvarig utgivare för Kalla fakta.
Sverigedemokraterna väljer att göra det här till, som jag ser i alla fall, den största valfrågan. Och då är det klart att det på något sätt måste ha påverkat, eftersom det har hela tiden funnits med i debatten.
Men en stor del av efterdebatten kom att handla om Sverigedemokraternas motattacker mot TV4. Att de gjorde dem och det så kallade vänsterliberala klägget till sin huvudfiende. Karin Olsson på Expressen igen.
Jag kan tycka att medierna bör tänka efter väldigt noga när något sånt här händer. Och inte för snabbt svänga om från det som är själva avslöjandet till att handla om Jimmy Åkessons motattack på TV4. Den här gången så skedde den omsvängningen ganska snabbt. Även annars återhållsamma medier som Ekot skickade ut pushar och hade vinklar i den stilen. Och då lyckas på något sätt partiet att ta över själva problemformuleringen. Och plötsligt blir det en metadebatt om någonting helt annat än det som avslöjandet handlar om.
En stor del av bränslet till Sverigedemokraternas motattack mot Kalla fakta har varit att angripa klippningen, dramaturgin, ja, själva formen på reportaget.
Alltså, kolla bara inramningen på Kalla faktas reportage. Varför intervjuas en skådespelare utklädd till så kallad anonym källa?
Det här tog de fasta på i den anmälan till granskningsnämnden som skickades in under valrörelsens sista vecka.
Det här dramatiserade, liksom ödesmättade bilder över ett parkeringsgarage med maskerade personer som i vissa fall träffas man i natten liksom i en bil. Så här i efterhand, kan den sortens liksom, vad ska man säga, effektsökeri, kan den stå i vägen, tror du, för granskningens huvudbudskap eller liksom kärnan i en granskning?
Det är klart att tar formen för mycket plats så kan det skjuta undan innehållet. Jag menar ju ändå att det innehåll som vi har presenterat är betydligt starkare än de eventuella formgrepp som det skulle kunna vara.
Men det skulle ju kunna då, som Sverigedemokraterna menar, uppfattas som manipulativt eller liksom effektsökande helt enkelt. Mm.
Jag kan förstå det. Samtidigt så skedde just de här mötena på ett liknande sätt som vi beskriver. Deras anmälan riktar ju in sig på osaklighet. Och då får man ställa sig frågan, är det osakligt? Det som personen säger är det källarna säger till oss.
Om man tittar på vallokalsundersökningen från EU-valet så kan man tydligt se att Sverigedemokraternas väljare inte dök upp i tillräckligt stor utsträckning. Vilket såklart är en anledning till att partiets valstöd minskade. Huruvida Kalla faktas granskning och uppmärksamheten det fick över hela mediesverige påverkade det här, det vet vi inte säkert. Henrik Ekengren Oskarsson, en av forskarna som ligger bakom valen, skriver till oss på medierna i ett mejl att ett bra svar på den frågan kan komma först om typ ett år. Lite för lång ledtid för journalistik, tyvärr. Men en sak kan vi säga, och det är att flera av dem vi har pratat med säger att den här strategin, att göra medier till huvudfiende, inte verkar vara en valvinnare. Jag frågar Paula Bjeller Eriksson om hon tror att Sverigedemokraterna inspirerats av till exempel Donald Trumps valstrategi och den radikala framtoning hans kampanj har mot medier.
Jag tror att många av den yngre eller nyare generationen av Sverigedemokrater gör det. Och jag tror också att många i den generationen sitter på betydande poster, till exempel inom kommunikationsavdelningen. Och jag tror också att många av den generationen glömmer bort att Sverige är inte USA. Sverige är inte Sydeuropa eller mer liksom Europa. Och den svenska folksjälen är fortfarande väldigt lagom. Och åtminstone så är liksom majoriteten av 40 plus det. Och där finns majoriteten av väljarna. Så att, jag tror att man till viss del har gjort det, att det har varit en grov missbedömning.
Reporter här var Freddy Rammel. I Danmark har dokumentären Den svarta svanen fått ett otroligt genomslag de senaste 2 veckorna. Med 2 miljoner tittare har den beskrivits som den mest sedda dokumentären genom tiderna i Danmark. Med hjälp av en gangsteradvokat lyckas dokumentären visa på kopplingen mellan den undre världen och samhällets toppskikt. Hur kriminella tvättar pengar med hjälp av företagsledare och toppjurister. Men det är journalistik som minst sagt balanserar på en etisk knivsudd. Vår reporter Erik Petersson intervjuade i veckan seriens skapare, det danska journalistskråets enfant terrible, Mats Brygger.
Det är ju osedvanligt, men ju också väldigt vanskeligt att vara i en situation där man publiceras och sprängfarlig.
Det är en mycket ovanlig och svår situation att publicera den här typen av sprängstoff när huvudmedverkanden försöker stoppa dokumentären.
Med den alltså begrundelse att hennes liv bringes i fara.
Med motiveringen att hennes liv är satt i fara, säger Mats Brygger.
Där har jag aldrig varit för som journalist eller dokumentarist.
Det är en ganska extrem publicering.
Det är mycket extremt.
Så du har varit ett bindeled mellan undervärlden och övervärlden?
Ja, det har jag.
Mats Brygger blev kontaktad av en kvinna som berättade att hon under 10 års tid hjälpt kriminella att tvätta pengar och tjäna osannolika summor.
Ett par miljarder, vad jag tror.
Ett par miljarder.
Men nu vill hon ut. Och för att verkligen stänga dörren till sitt förra liv kommer hon med ett erbjudande. Ett erbjudande om att bli mullvad. Amira Smajic medverkar med namn och bild. Under ett halvårs tid får Mats Brygger tillsammans med ett team från danska TV2 filma med dolda kameror inifrån kvinnans advokatkontor.
Den du hindrar, ja.
Med Amira görs en deal. Under tiden hon jobbar som mullvad får hon betalt av TV2. Hon får beskydd av kanalen, men hon får inte begå några brott.
På ett kontor i København är ett krisemöte igång. Där är 3 mötesdeltagare, en banditersrocker.
På bilderna passerar toppadvokater och företagsledare, men även ledare för flera MC-gäng och nätverkskriminella revy. I Danmark har serien dragit igång en diskussion om kontrollmekanismerna för advokater, om korruption i det danska samhället och kopplingarna mellan det som kallas över Danmark och under Danmark.
Många danskar har ju ett intryck av att de lever i världens minst korrupta land. Det är ju en del av berättelsen om Danmark.
Serien har alltså fått ett osannolikt genomslag i den danska debatten. Men den har också fått en hel del kritik. För någonting händer under arbetets gång. Något som får advokaten att gå från mullvad och samarbetspartner till att bli föremål för granskningen.
Hon är i Aalborg för att mötas med en affärsman och har så fått en diktafon med.
Redaktionen har skickat med en diktafon som mullvaden ska använda under ett möte. Men när hon kommer tillbaka är diktafonen tom. Redaktionen lyckas hitta och återskapa en raderad ljudfil. En 12 timmar lång inspelning.
Och där kan vi ju så höra att hon möts med en banderelaterad person.
Här hittar de ljud på när hon diskuterar allvarlig ekonomisk brottslighet med en man med kopplingar till gängkriminalitet. De hör också hur hon berättar namnet på en av journalisterna från redaktionen.
Och också diskuterar att använda en av redaktionsjournalister till att...
Och samtal om hur de kan använda den här journalisten för att manipulera en affärsman i Aalborg.
Och det är ju ett alltså, hårreisande ögonblick för oss. Där vi hör det. Och det betyder ju att vi är nöd till att alltså, vad ska man säga, genomväga allt i det här projekt.
Mats Brygger har i intervjuer sagt att om redaktionen inte hade upptäckt det här hade dokumentären mycket väl kunnat bli den största medieskandalen i Danmarks historia.
Och så sker det så det som verkligen är ett point of no return för att hon uppdagar så att vi har regnat henne ut. Att vi har upptäckt vad det är hon gör.
Ja, mullvaden förstår att redaktionen upptäckt vad hon håller på med. Hon drar sig ur projektet och det är här det verkligt extrema i den här publiceringen börjar. För hon drar hela projektet till domstol och försöker få publiceringen stoppad. Men hon förlorar i två instanser. Sista dagen i rätten var den 27 maj. Där vann till slut dokumentärteamet. Dagen efter, den 28 maj, publiceras dokumentärserien.
Det är att vi berättar hela historien.
Det har ju funnits liksom kritik och en diskussion. En av dem är ju att dokumentären, ja, den balanserar på liksom en etisk knivsudd. Och vissa tycker inte att ni liksom riktigt klarat den där balansen. Dels att avslöjandets tyngd inte motiverat riskerna. Vad säger du dels om den kritiken?
Ja, men alltså, i förhållande till mullvarpen, där är det ju viktigt att förstå att det är henne själv som kommer med ett erklärat önske om att avslöja förbindelsen mellan under- och övervärlden.
Ja, Mats Brygger säger att man måste komma ihåg att det var mullvaden som kom till dem. Att hon hela tiden varit medveten om riskerna och att det var först när dokumentären vände blicken mot henne som hon hoppade av och ville stoppa projektet.
Vi har aldrig på något tidspunkt pressat henne till att ville fortsätta.
Ett frågetecken som dykt upp sedan serien publicerades är att Mats Brygger även är chefredaktör för ett nyhetsbrev, Frihetsbrevet. Och där skrev för några år sedan en anonym person om liknande frågor under pseudonymet, just det, den svarta svanen.
Du i på ditt nyhetsbrev haft en person som skrivit under pseudonymet den sorte svan. Den här dokumentären heter samma sak. Att det skulle kunna...
Det kan jag varken av- eller bekräfta av hänsyn till killebeskyttelsen.
Det här har väckt frågor om det rör sig om samma person och om Mats Brygger i så fall brutit mot källskyddet i egenskap av utgivare för frihetsbrevet.
Kan du förstå att det där väcker frågor?
Ja, det kan jag gott förstå, men det är simpelthen av hänsyn till killebeskyttelsen. Jag kan inte gå in i den diskussionen.
I efterdebatten har många varit kritiska till att huvudkällan till flera av avslöjandena i själva verket inte är att lita på.
Men det är ju därför att vi laver kontoret med henne, alltså genåpnar hennes kontor, så vi själv sitter med när det kommer gäster.
Mats Brygger menar att detta är anledningen till att de själva avlyssnat och spelat in från kontoret och att avslöjandet vilar på den dokumentation de har därifrån. De har dessutom fått dokument och handlingar som ytterligare styrker det, säger han.
Och med dem följer en dokumentation som är alltså bundsolid och nailfast. Alltså, hvis man kunde drömma om ett papperspår som journalist så är den sorte svane alltså en feberdröm simpelthen.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent den här veckan var Erik Petersson. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. och ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.